Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart. En podd av Energikontoret Region Jämtland Härjedalen. Jag som pratar nu, jag heter Johan Agrelius och jobbar på Biofuel Region. Och i det här avsnittet ska ni få höra mer om hur det funkar att köra tunga timmerlastbilar på el. Idag så poddar vi från två platser. Med mig i studion här i Umeå har jag Anton Alinder och Mikael Sundelin från SCA. Och Göran Grundberg från Grundbergs åkeri i Örnsköldsvik som kör eltimmerbilen för SCAs räkning. Välkomna.
Tackar.
Tackar.
Och så har vi i poddstudion i Östersund min kollega och medpoddare Elisabeth Ågård. Och du jobbar ju på energikontoret på Region Jämtland Härjedalen.
Ja, men precis.
Och det här är ett avsnitt som vi spelar in för projektet Förnybart 2030 som har medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Biofuel Region. Men välkomna allesammans, vad roligt. Nu, vi hade lite roligt med tekniken här när vi började. Det passar ju bra, det är ju teknik vi ska prata om, ett teknikskifte. Och nu är det så att ni på SCA har en, vad får man säga, en världsunik ellastbil som ni kör tunga transporter med timmer med dagligen. Och då transporterar ni ved, timmer ifrån en terminal här inne i Umeå ut till Obbola där det finns ett pappersbruk som har världens största pappersmaskin. Visst är det så?
Ja, det stämmer väldigt bra. Mm.
Och hur kom det sig att ni började den här resan med att testa eltimmerbil?
Vi har inom SCA kommit väldigt långt när det gäller de här industriprocesserna. De är 96% fossilfria idag. När det kommer till råvaruleveranserna till industrin har vi sedan 60-talet arbetat med en kombination av tåg och lastbilar. Där lastbilarna kör fram virke från skogen till våra virkesterminaler. Där virket sedan lastas om till tåg för de långväga transporterna. Och idag står tågen för knappt hälften av transportarbetet, vilket givetvis är jättebra ur ett miljöperspektiv. Samtidigt så börjar alla skogliga transporter på gummihjul och vi vill nå en helt fossilfri leveranskedja. Och här tror och hoppas vi att eltimmerbilar kommer spela en viktig roll för att nå dit och nå det målet.
Men hur fick ni den här idén då? Som Johan sa så är ni verkligen i framkant när det gäller här. Men hur kläcktes idén då?
Egentligen, det har ju inte funnits några förlager att titta på. Det här är ju världens första eldrivna timmerbil. Om man behöver nog ett backaband speciellt många år så var det nog få som trodde att det skulle vara möjligt att köra så här pass tunga transporter på el. Så det är ju ny mark vi bryter här tillsammans med Scania kan man säga.
Ja, Scania är med på ett hörn här och hur har samarbetet med dem sett ut?
Vi har haft ett jättebra samarbete. Det har funnits ett förtroende och en gemensam målbild om att förändra transporterna. Och så har vi ett bra case att arbeta kring här i Gimonäs och Obbola som passade väldigt bra mot en bil som Scania skulle kunna ta fram då för det transportupplägget. Och sen har vi Göran Grumbers åkeri som då, ett duktigt åkeri som var intresserad av att drifta den här typen av bil egentligen.
Så den här bilen som ni har, är det en bil som är i serieproduktion eller var det som en prototyp som ni fick testa då, den här tunga transporten?
Den är inte i serieproduktion utan det här är ju en tidig version så att säga. Sen på sikt kommer det att finnas mer serieproducerade eldrivna lastbilar att tillgå.
Mm. Men har ni då köpt den här bilen eller är den leasad eller hur ser det ut? Har ni ert test?
SCA leasar den här bilen av Scania.
Mm, just det. Och ni var ju och berättade lite grann om den här ellastbilen på lastbilsträffen i Ramsele. Och jag kommer ihåg att ni fick göra lite lösningar kring laddningen där i början. Berätta hur det gick till i början.
Jag var ju mycket med i själva leveransen och beställningen av bilen och det var ganska lätt att beställa en lastbil. Det var som förspänt, men att få en laddare på plats, det var lite svårare faktiskt. Vi tittade först på att sätta en laddare på Gimonäs-terminalen, men det var oerhört svårt att få fram den effekt som behövdes för att ladda en sån här bil. Så att, vårt val följer på fabriken då istället, Obbola pappersbruk där bilen lossas efter varje lass. Där fanns det nog med effekt, men det fanns inte så mycket plats att ställa bilen på, så vi fick göra ordning som en ny parkeringsplats. Vi fick schakta bort en massa jord och vi fick dra kablar och grejer, och själva laddaren, det var typ ett halvårs leveranstid på den modellen som vi ville ha, så att lastbilen kom faktiskt innan laddaren. Och det är inte så tacksamt, utan vi kunde inte köra så jättelångt.
Nej.
Då. Men samma dag som lastbilen kom så lyckades vi få dit en hyresladdare som vi lyckades hyra av ett företag. Så att den fick stå där på pall i typ 2 månader innan den riktiga kom på plats. Men det löste sig, det brukar göra det. Men,
hur funkar det då? Är det någonting att rekommendera att ha en hyresladdare i någon övergångsperiod? Om
ja, det var väl inget sämre att ha den laddaren än den laddaren som vi skulle ha på plats. Men man måste nog tänka efter lite i planeringen. Man tror ju att lastbilen ska vara det svåra, men det var laddinfrastrukturen som är liksom den tuffaste nöten att knäcka i det här. Och det kanske vi inte riktigt hade sett framför oss, men man lär sig ju under tiden.
Alltså det har ju varit, det låter ju som att det var lite så här trög start då. Men hur har ert beslut om att testa det här tagits emot av branschen? Har det väckt någon uppmärksamhet? Alltså vad har folk sagt? Har de sagt, ja men tummen upp, eller det här kommer aldrig att gå?
Ja, men det har det väl varit. Det har varit oerhört stor nyfikenhet och ett väldigt intresse ute i branschen. Sen är det vissa som är lite mer tillbakadragen och vissa är lite mer framåt. Men vi har haft med oss den här bilen på jättemycket olika evenemang och liknande. Och vi har bland annat haft med den på 2 av våra åkarträffar där alla våra entreprenörer finns representerade. Och de har fått provköra den på lite parkeringar och såna här grejer. Vi har också lånat ut den till några åkerier på lite andra platser och sådär. Så de får testa hur det känns att köra och sådär. Och det har varit väldigt positivt. Den är bra mycket snabbare och starkare än vad kanske motsvarande dieselbil är. Så att det brukar aldrig vara något klagomål angående hur den är att köra, utan det handlar ju framförallt om den här räckviddsångesten som finns. Den har ju inte samma räckvidd som en dieselbil, men rent maskinellt och hanteringsmässigt så är den ju nästan bättre än en dieselbil, om man säger så. Branschen är också väldigt mottaglig för det här. Det ligger helt rätt i tiden. Bara nästa vecka så ska vi ha besök ända från Nya Zeeland då det kommer folk och ska titta på bilen. Och nu på morgonen innan vi kom hit då var SLU, alltså studenter från universitet ute på terminalen och titta på bilen och våran inmätning och såna här grejer. Och det brukar vara väldigt populärt.
Men vad roligt, nu grusar ju du alla mina fördomar kring det här. Jag lärde mig ett jättebra ord här för någon vecka sen, nämligen ordet petromaskulinitet. Alltså män som är oerhört intresserade av diesel och bensin.
Det finns väl de männen också, petromaskulina män. Det finns, men absolut inte alla. Och jag tror inte, alltså de seriösa entreprenörerna är ju liksom alltid intresserade av ny teknik och utveckling och såna här saker. Så att man kan ju inte låsa in sig helt i känslomässiga kopplingar till ett visst bränsle, tror jag. Det är inte någon vidare bra strategi.
De emotionella banden till.
Ja, visst finns de. Men, ja.
Anton, du nämnde den här att ni hade lånat ut lastbilen. Skulle du kunna nämna lite grann om det här testet som ni gjorde utåt i Sollefteå kommun där vi Näsåker, när ni lånade ut den till
Sjölanders
åkeri. Kan du berätta Precis. Lite vad ni testade där?
Sjölanders åkeri är ett av våra större åkerier som kör nästan uteslutande åt oss. De har kanske 30-tal dieselbilar och är väldigt intresserade av ny teknik och såna här grejer. Så att de fick låna den här bilen ett tag. Så att de ställde upp en garageladdare i sitt garage som laddar bilen oerhört långsamt då. Plus att vi fick låna en jättestor powerbank av Scania som vi ställde utanför Berners i Sollefteå. Så att vi ville ju liksom se lite hur den betedde sig i skogen, i snö, i miljö och såna här grejer. Och det är bra, för André har ju en separat lastare. Så att den här bilen har ju ingen egen kran, så den är lite bökig att ha på skogen. Men han kan lösa det på ett bra sätt. Mm. Det vi ville se egentligen var, kan vi se någon skillnad i energiförbrukning och såna här grejer? Det är lite nytt. Vi funderar lite på höjdkurvor och när saker har man avlägg som ligger högt, så kanske vi kan återgenerera mycket av energin från virket vi lägger på bilen. Vi lägger ju nästan 50 ton på den och sen kör man ut för, så borde vi kunna få tillbaka lite energi. Det var bara en vecka, så vi kan inte egentligen dra några stora slutsatser av det som skedde där, men André var väl nöjd med själva försöket, och vi såg väl att det kanske inte är supertacksamt att försöka regenerera så mycket energi som möjligt, utan det mest effektiva är nog att bara rulla och använda energin på det sättet, för det är ingen perfekt lösning liksom. Men vi hade heller inga avlägg som låg riktigt högt upp, utan vi var på ganska platt mark på ganska fina vägar, så jag får inte riskera några problem och såna här saker.
Så det här var ifrån Näsåkerstrakten, och hur långt körde de då med hjälp av den här laddningen?
Ja, vart for de mycket? For de till Bollsta?
De körde nog ner till Bollsta, ja.
Och det är Kramfors kommun?
Ja, ja, just det. Vi har ett sågverk där.
Vad kan det vara? 7 mil kanske? Eller?
Ja, i de trakterna.
Och sen fram och tillbaka, och sen snabb laddning på vägen då i när Sollefteå de behövde.
Ja, precis. Och så på natten hemma i garaget då, där han hade den där lilla laddaren som han ordnade. De har egna garageplatser där.
Just det.
Men jag undrar, Göran då, du som liksom är inblandad i själva handhavandet, hur kommer det sig att ditt åkeri är involverat i det här?
Vi har ju transporterna på Gimonäs-terminalen, och det var ett lämpligt upplägg att ha en där och köra, lämplig avstånd till industrin, så att därför blev vi involverade.
Vad var din första tanke när du liksom, eller hur blev du involverad? Alltså var det ett naturligt steg att ta, att testa en eltimmerbil?
Jo, men det var ju naturligt att vi måste ju prova oss fram, men visst var man lite skeptisk från början. Att man trodde ju, jag sa ju till chauffören att vi måste ju leta åt numret i bergen, för vi lär ju åka bergen några gånger, men det har vi aldrig gjort. Så att då var man lite skeptisk, det är väl helt klart. Men jag tyckte det fungerade jättebra. Ja.
Vad finns det för för- och nackdelar med den? Vad har ni kunnat se?
Alltså rent förarmiljömässigt är ju en stor skillnad på ljudet. Han låter ju ingenting. Det är ju, chauffören sa när han hade kört någon dag att han irriterade sig lite på blinkerspaken, att han levde om så mycket blinkers. Så att det är liksom, det är en helt annan förarmiljö.
Och vad gör det med att det är lugnare? Har de mer kraft kvar efter dagen eller vad?
Jag talade med en som körde en elbil jag tror han var från Östersund, han körde en distributionsbil, och han sa att han var mindre trött när han kom hem på kvällen, att det var liksom tystare i hytten, så att han var liksom mindre trött när han gjorde kväll.
Mer kvar av en när man får fritid sen.
Ja,
det är ju värt. Ni har ett upplägg där ni har chaufförer som turas om och köra lite växelvis någon vecka i taget. Sådär. Varför har ni gjort ett sånt upplägg?
Ja, det är rent socialt, för att vi har 2 bilar som kör en vecka var. Och det är egentligen, för när vi laddar, då laddar du på bruket. Mm. Och då träffar du inte arbetskamraterna, utan du är ju hos dem och äter och där på bruket. Och det är liksom, du blir som utanför om du inte får med. Så då har vi sagt att vi kör en vecka var, då får de liksom ena veckan vara på bruket och äta där, och andra veckan är du på Gimonäs och ät. Så det är rent därför.
Ja, just det, så man inte blir utanför gänget.
Ja, men det blir lite så.
Elektroklubben.
Ja.
Men hur funkar det att köra då? Alltså, var ni tvungna att planera om rutten på något vis? Eller kunde ni bara byta en dieselbil mot den här el?
Det är inget ändring på rutten. Utan vi kör från Gimonäs till Obbola. Så kör vi 2-3 gånger lass och sen laddar vi. Så kör vi liksom så. Så det gick som bara stämma in med fikatider och mattider och där. Och så har vi som sagt att försök och det sista lasset att du inte går in med, för alltså en dieselbil, om du går in och tankar en dieselbil på macken, då tankar du fullt. Men ska du bara köra ett lass, då behöver du inte ladda mer än kanske 40%. Så du behöver inte stå och ladda i onödan, utan jag har sagt försök att ligga runt 10% när du gör kväll kvar av batteriet. Det är liksom största målsättningen nu då. För vi är ju så nära laddaren, vi låtsar ju bara, så kör vi fram och laddar, så vi förlorar som ingen tid att fara väg någonstans, utan det är ju på rutten där vi kör. Så att.
Ja, det blir ju en vinst i sig, lite kortare väg att köra per dag, ja. Egentligen. Ja.
Just det. Ja, ni har ju kört ett tag nu, eller när drog det här igång? Måste jag kanske fråga först.
I juni 2022. Ja, runt den 20:e där kring midsommar någon gång, då fick vi bilen och började köra.
Mm. Då har ni drygt ett år på er. Hur utvärderar ni det här? Vad säger ni om?
Ja, vi tittar ju på inlevererad volym och den står sig ganska bra mot dieselbilarna. Sen tittar vi på energiförbrukning över året och det är väl kanske det jag tycker mest intressant, att den går upp ganska mycket i effektförbrukning eller ja, ren energiförbrukning under de kalla månaderna, december, januari, februari, trots att lasten är ju i stort sett samma. Så att en stor akilleshäl, det verkar vara just värme för batterierna och hyttvärme då, som mycket av effekten går till när det är kallt ute. Så att vi har ju data liksom från förra vintern och den här vintern har vi gjort lite åtgärder så vi har bättre styrning av laddsessionerna och såna här grejer så att den värmer upp batterierna innan man hämtar bilen och så har vi helt vanliga kupévärmare och såna här grejer så att vi värmer hytten innan vi startar upp bilen och tar värme från batterierna och såna här grejer då. Men en fördel med en diesel det är att man har i stort sett obegränsat med värme att använda till precis vad man vill när man kör den eftersom det är sådana omvandlingsförluster som man inte har i ett elfordon. Så att vi måste använda liksom, dyrbar energi.
Just det. Men det är ändå inte så stor skillnad som ni behövt lägga om rutten eller köra färre turer per dag eller hur har det?
Ja, men det blir ju att vi får något lägre produktion vintertid i och med högre energiåtgång.
Just det.
Men över året så ser det väldigt bra ut.
Vad går det att säga om ekonomin då? Den är ju dyrare i inköp. Men hur ser det ut sen?
Ja, just den här bilen är ju ett testfordon som vi leasar just nu. Ekonomimässigt så ser vi framför oss att vi börjar närma oss någon form av paritet kanske med den här generationens eltimmerbilar om vi kör dem ungefär på samma sätt som en diesel idag. Och det är framförallt på grund av alltså ett rimligt elpris. Då. Så att det är väldigt avgörande. Man tjänar på att lägga väldigt mycket mil på en sån här bil. Det är det man tjänar in det på. Sen är investeringskostnaden såklart högre. Det är dyrare teknik. Så att bränslekostnad mot elkostnad helt enkelt. Det är det man vinner på.
Just det.
Vi kan ju förtydliga att den här bilen rullar ju bara enkelskift måndag till fredag och det beror på öppettiderna på gym- och nästerminalen, men önskvärt hade ju givetvis varit att köra den här 24-7 för den går ju väldigt billigt när den rullar och när den rullar på el så att det är väl det hade ju varit önskvärt att köra den mycket mer och få mera mil på den just när man tänker ekonomi, driftekonomi.
På lastbilsträffen så nämnde du någonting om att det kändes viktigt att få till något som kallas för parallelldrift. Var det det?
Nej, ja, den känner jag inte igen.
Nej. Parallellskift. Nej, det var inte det. Nej.
Ja, normalt sett, timmerbilar rullar ju två skift normalt sett. Och okay. Rullar dubbelt så mycket som den här bilen. Så att,
kanske var det.
Ja, det är nog det du refererar till.
Ja, just det. Och då innebär att den går... Vad då 16 timmar per dygn eller lite så att man, ja. Att man rullar?
Ja, närmare 20 timmar kanske och den här går då 8-10 timmar varje dag, måndag till fredag.
Just det, okej.
Okay. Göran, hur är ett normalt timmerbils, ett sånt dygn, hur ser det ut?
Alltså ett skiftdygn eller?
Ja, precis, om man kör på skogen, en timmerbil med kran.
Våra kranbilar börjar 5 på morgonen och så ställer de bort mellan 12 och 2 kan man säga.
Ja. Så att det nästan hela dygnet.
Ja, det står om 3-4 timmar på natten.
Mm.
Ja, det är ju kanske lite svårt. Den behöver ändå stå, det är väl de timmarna åtminstone den behöver stå och ladda en sån här bil. Det kan vara svårt att få maxa ut över 20 timmar på ett dygn.
På den här bilen, alltså det är ju det att vi kör ju bara 7-4 eller 40 timmar på dagtid liksom på Gimonäs. Så att det är klart, öka tågen och volymerna, då måste vi gå på skift med alltihop kanske. Och sen är det lite svårt att en bil går skift när de andra går enkelskift om man säger. Så att just nu kör vi en dagtid och så kör vi lite extra man på kvällen.
Mm. Just det.
Och vi kan ju tillägga att vi har ju liksom valt den här platsen och den här transporten för den är ganska enkel att köra och väldigt god kontroll liksom på de två platser den befinner sig på. Och det var lite de kraven vi hade när vi började med det här projektet. Att det här måste vara väldigt förutsägbart, väldigt lätt att övervaka och sådana här grejer. Ifall att det blir problem och sådana saker. Men i framtiden tror jag vi kan prova svårare grejer. Och eventuellt utveckla den transporten vi har på Gimonäs ifall att det skulle behövas.
Ja, vad ser ni framåt egentligen? Alltså, om ni får önsketänka, vad går att utveckla? Vad skulle krävas för att det här skulle bli mer legion än ett projekt bara?
Ja, givetvis lite längre räckvidd jämfört med den här bilen om vi ska köra ut i skogen där vi har tyngdpunkten av våra transporter. Men det här med räckvidd, det ser vi kommer. Den generation av lastbilar som går att beställa nu, de har mer än dubbelt så stor batterikapacitet som den bil vi har i Gimonäs. Så det har hänt väldigt mycket på kort tid och den utvecklingen kommer ju att fortsätta. Sen givetvis en fungerande laddinfrastruktur blir jätteviktig. Vår bil laddar med knappt 150 kilowatt per timme och beställer man en bil idag då är det 375 kilowatt. Om några år då pratar man om megawattladdning, vilket är extremt snabb laddning. Och här blir det ju jätteviktigt att man anpassar elnät, infrastruktur, elproduktion så att vi inom Sverige faktiskt kan klara de här effektuttagen som kommer att bli när man går över på el. Annars blir det väldigt svårt att etablera laddinfra där skogsbranschen verkligen behöver den. Sen ska man också komma ihåg att batterier de är dyra och tunga. Och man kommer inte att vilja hänga på mer batterier än vad som är lämpligt för transportuppdraget. Och där blir snabbladdning och dess förutsättningar en jätteviktig faktor. Så att man inte försöker lösa allt bara med att tynga ner bilen med batterier för att klara sin körning, utan det måste finnas en laddinfrastruktur som kan understödja logistiksystemet på ett bra sätt.
Mm. Och hur tänker ni där? Är ni inriktade på att ni ska bygga egna laddare eller laddare i samarbete med någon aktör, eller hur ser ni vägen framåt?
Jag tror det kommer att bli en kombination. Nu äger vi redan en egen laddinfrastruktur på Obbola. Vi kommer säkert att vilja etablera laddinfrastruktur på andra ställen, till exempel virkesterminaler och industrier, men det kommer att behövas en allmän laddinfrastruktur också ute i geografin, för den stora geografi vi verkar över. Och att det finns ett elnät som kan hantera det här och en elproduktion, den är jätteviktig.
Mm. Jag tänker på era bruk. Har ni en elproduktion lokalt utifrån era... Ni använder mycket effekt också förstås, men är det också så att ni eldar saker och har lokal elproduktion som ger egen lokal effekt?
En del av våra bruk är nätproducenter av el, och sen har vi ju mycket vindkraft på SCA:s marker. Ungefär 20% av den installerade effekten i Sverige står på SCA:s marker, så att energiproduktion finns ju på sina håll, men det ska ju omsättas också i ett fungerande elnät på rätt ställen.
Det pratas ju en del och används ju också en del mobila laddstationer. Skulle det öppna upp för annan användning av eltimmebilar eller el?
Det skulle kunna vara en lösning att jobba med batterilager. Vi testade ju det här uppe i Näsåker med Sjölanders åkeri med så att säga en powerbank för att lösa en sån transport. Så batterilager skulle absolut kunna vara en väg framåt. Jag tänker också att många åkerier har ju många bilar stående hemma vid garagen under nätter över helger som kanske kommer att behöva laddas, samtidigt som det kan finnas utmaningar i det lokala elnätet, och där skulle ju batterilager kunna hjälpa till i vissa fall.
Mm. Och nästa steg för er då? Nu har ni leasat den här bilen i något år och ni kommer väl kanske fortsätta leasa den ett tag. Hur ser er investeringsplan ut? Kommer ni köpa bilar nästa gång eller vill ni fortsätta leasa en större volym av elfordon?
Vi har ju bara en bil i SCA:s regi, utan det normala förfarandet är ju att vi har åkerier som både äger och driftar bilar för SCA:s räkning. Vi har nästan 250 timmer och flisbilar som kör mot SCA idag. Så att det är en stor transportflotta som finns där ute. Och vi ser ju en potential att kunna elektrifiera de här korta och medellånga transporterna. I och med att vi jobbar mycket med tågterminaler så har vi fått ner transportavstånden framförallt i inlandet och har rimliga avstånd där elektrifiering skulle kunna vara ett alternativ på sikt.
Så hur stor andel av era transporter, alltså i dagsläget, tror du skulle funka bra på el om ni mellan tummen och pekfingret?
Mm. Ja, men vi tror att en betydande andel av skogsbranschens transporter är möjliga att elektrifiera. Utvecklingen går snabbt framåt inom många fronter. Och det blir viktiga här är laddinfrastrukturen och elnätet. Att det taktar väl med teknikutvecklingen på bilarna.
Mm. Och hur ser det ut liksom, fördelningen på de transporter som ni ser i er operations? Hur många är korta och liksom lagom längd för att elektrifiera? Har ni något mellan tummen och pekfingret?
Vi har ju ett medeltransportavstånd på ungefär 10 mil till våra industrier. Men till våra terminaler så har vi väldigt många transporter som ligger inom 5-6 mil från terminalerna som skulle vara lämpliga för elektrifiering på sikt. Så att vi skulle kunna hämta en betydande andel via eldrift över tid, är jag övertygad om.
Men er roll är ju egentligen alltså som en av de stora transportköparna i Sverige, har jag förstått. Så det är därför så är det blir en flerstegsraket. Ni ska ställa önskemål och krav på de transporter ni köper, helt enkelt. Det är er nästa roll i det här då?
Ja, och jobba för att få till en laddinfrastruktur, för den är nästan viktigare än bilarna. Bilarna, det finns duktiga fordonstillverkare som kommer och ta stora steg på fordonssidan, och här gäller det att hänga med laddinfran, för den är halva delen. Mm.
Men du då, Göran, nu kör ju ni en leasad bil. Hur ser du på möjligheten att investera i egna elbilar?
Jo, men det måste vi göra. Det kommer att bli inom något år.
Mm.
Så att, men det är ju som bara i sin linda riktigt än. Det är just det med infrastrukturen, att vi kan ladda någonstans. Det är egentligen det som är det största problemet. Och vi har ju varit på några rutter med den här bilen, och Anton har ju fått stötta och titta liksom vad vi ska kunna ladda åt, helst från början. Nu har det blivit bättre. Men det gäller lite, då gäller det ju att ha planering vart vi skulle åt och vad vi kunde ladda.
Ja, visst. Jag har varit ute på lite resor, för vi ska på mässor och sånt där. Vi har fått liksom häkt av släp och sen så vänta tills McDonalds-parkeringen har varit tom, och sen liksom saxa in bilen där så vi kommer åt sladden. Och ja, utanför Ica och såna här ställen har det varit, men det är inte alls lämpligt för fullstora lastbilsekipage, speciellt inte om man ska ha släpet på. Det är i stort sett omöjligt just nu att komma åt en publikladdare som inte är anpassad. Vi använder ju personbilsladdare helt enkelt.
Mm.
Men det är ju så med, ska man liksom gå över till något sånt här, lastbilarna, det är ju bara att köpa dem liksom. Det är inget konstigt med det, men själva laddningen, det blir en så stor del av själva planeringen och organisationen och liksom sättet att köra på, så att den är ju som viktigast egentligen. Förut har det varit som en icke-fråga, man fyller på diesel och sen är det bra med det. Liksom.
Diesel finns överallt.
Ja, precis. Ja, ja. Nu är det, varje dag måste man veta, jag ska åka och hämta det här, sen måste jag ladda lite grann, sen ska jag åka och hämta det där, och så kanske jag måste ladda lite mer, och så kan jag åka där, men då klarar jag två svängar och så här. Det kanske inte blir att dagarna blir längre eller att man får mindre produktionstid, men man måste se till att man vet vart laddaren är och kanske bara fylla på 10 minuter framöver för att klara nästa resa helt enkelt. Mm.
Där kan man ju nämna att nu kommer ju de första generationens lastbilsladdare, de publika regionala elektrifieringspiloter bland annat här i Umeå, så kommer det att finnas en lastbilsladdare som är i drift inom någon månad här faktiskt.
Mm.
Så det är ju på gång, och det kommer flera årsringar på det där att få expandera det nätverket, laddnätverket. Jämtlands första laddare var ju klar i somras.
Ja, men exakt. Ni får komma hit och köra runt byn.
Ja, det är kul att du nämner det, för vi har blivit inbjuden till att inviga den laddaren i Umeå. De ville gärna ha den största bilen de kunde hitta för att liksom köra lite pompa och ståt och sån här bandklippning och sånt där, ser jag framför mig. Men
exakt,
vi får se när det blir.
Jag är lite inblandad där också. Vi ska se till att det blir fint.
Ja, startar. Men det är kul.
Mm. Jag hade någon fråga på läppen här. Vad var det? Jo, men apropå mängder som av transporter som man kan tänka gå på el, så såg jag att det var ju någon rapport från Skogforsk här som sa att i storleksordningen med de räckvidder som vi ser nu, så är det ändå hälften av skogens transporter som skulle kunna rulla på el. ganska många är ju lite kortare och inte så problematiska rent mer terrängmässigt. Bara laddinfrastrukturen finns så finns det ju ändå så stora möjligheter.
Ja, ja visst, det finns potential, absolut. Mm. Sen måste man göra det som är ekonomiskt korrekt och hållbart för miljön och såna här saker. Så att vi får ju se hur mycket som blir elektrifierat och vad liksom nätet klarar av att hantera och såna här saker. Det är mycket, mycket frågetecken än så länge, men det går ju framåt.
Det är bra att det går framåt.
Ja, Scania, de har ju dragit igång sin första batterifabrik där i produktionslinan i Södertälje. Mm. Men jag läste nyligt att deras orderingång är lite lägre än de hade förväntat eller hoppats på. Så det går ju lite tungt även för lastbilsproducenterna.
Ja, vi har ju ett speciellt världsläge också. Så ja. Kanske är folk lite nervösa över sådana saker. Men ja, jag har ingen jättebra insyn i Scanias orderläge annars. Ja,
ni får pusha på som transportköpare för att hjälpa till från er sida.
Ja.
Är det någonting annat ni vill ta upp här i som vi har missat att prata om i era planeringar? Vi har inte pratat så mycket om hur laddningarna fungerar och sånt där rent över en vecka. Hur ofta ni laddar på ett pass?
Jag tror jag brukar ladda ungefär två gånger. Det beror på om du snabbladdar. Man kanske laddar 10 minuter för att det ska stämma in på matrasten. Men 2-3 gånger.
Mm. Och då laddar man inte fullt varje gång?
Det är olika. Ibland laddar du fullt och ibland laddar du bara 0% och för du ska ta det bara en rutt till exempel. Så att,
just det.
I och med att det är liksom bara bredvid så du förlorar ingen tid om du laddar 3 gånger om dagen eller 5 gånger i dagen. Eller liksom, du har ju så nära.
Ja, just det. Ja.
Mm. Man måste ju se till att ha laddarna där man är. Liksom, man ska ju inte behöva åka någon annan tur liksom, för att komma till en laddare. Då blir det en större del av dagen som går åt för att hålla på och flytta bilen fram och tillbaka på det sättet. Så det är väldigt viktigt att mottagningsplatser och lastplatser och såna här grejer har infrastrukturen just där den behövs.
Mm. När man pratar med både laddoperatörer och sådana som bygger tankstationer för till exempel biogas, så säger man att längs sådana viktiga stråk. Man ska inte behöva åka längre bort ifrån stråket än max någon kilometer. För annars så blir det lite för långt bort. Det blir för långa omvägar. Så det är ju viktigt att kommuner och alla markägare och sådana som ska jobba med de här stråken ser till att man får bra placeringar längs med de här viktiga stråken, de viktiga noderna som finns.
Mm, absolut. Det är superviktigt. Och speciellt om man har liksom man har last kanske annorlunda mot oss. Kanske man har bulkbilar som kör kemikalier och såna här grejer. De har ju en ganska lång tankningsperiod när de ska fyllas och lossas och såna här saker. Kan man ladda i den delen av körningen, det är ju helt överlägset.
Alltså, då går man absolut stilla.
Ingenting. Ja. Men ska en sån bil köra iväg någon annanstans och liksom ladda efter att man har lastat en timme, det är ju helt meningslöst. Mm. Så att man måste tänka efter lite grann med såna delar också.
Det är ju en av de utmaningar vi har i skogsbranschen, att vi är ju på nya ställen och hämtar virke i skogen varje dag, så att ladda när vi lastar det går inte, samtidigt som när vi lossar så går det otroligt snabbt, att det bär sig inte att koppla in laddaren när vi ska lossa bilarna nere på industrin, för det handlar om några få minuter. Så att vi måste ju hitta separata tillfällen och ladda, och därför blir ju planeringen jätteviktig, att man kan ladda när man tar sin rast, kanske lite laddning mellan skiftbyten och så vidare. Mm.
Så det ska vara invid terminaler och kombiterminaler och så, men inte prick i fåran helt enkelt?
Ja, när vi ska på köra långt så kommer vi kanske behöva ladda i fåran också efter vägarna. Samtidigt så är ju terminaler och industrierna är ju samlingspunkter, och det finns ju vissa vägsträckor som är väldigt transportintensiva i skogsbranschen där det skulle passa bra att få upp laddare.
Intressant. Har du något sista, Lisa?
Nej, jag är fullmatad och nöjd.
Ja, men mycket bra. Om ni som lyssnar har några andra tankar om elastbilar eller andra frågor som kring omställningen av transporter, så kan man ju alltid kontakta oss. Och det enklaste då är nog att mejla till energikontoret på energikontoret@regionjh.se. För annars så tänker jag att vi avslutar där och säger tack till våra gäster här i podden. Anton, Mikael och Göran här i studion i Umeå. Och Elisabeth där i Östersund. Tack så mycket för att ni var med.
Tack så mycket.
Hej, hej.
Innan vi lämnar det helt här så måste vi också säga vilka som har varit med och finansierat det här poddavsnittet som ju spelas in för projektet Förnybart 2030. Och det är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Biofuel Region. Så kommer vi snart igen med något nytt poddavsnitt om spännande grejer. Så tack för att ni har lyssnat. Hej!